Romeo, Romeo for Alpha.
Uppdrag Rädda Liv. En podd från Läkare utan gränser.
Det kallas Dödens hav, en tyst grav. Varje år försöker tusentals människor som flyr från krig, förföljelse och fattigdom i sina hemländer ta sig genom Libyen över Medelhavet. Några förlorar livet på vägen, andra tvingas tillbaka till Libyen av kustbevakningen och en del undsätts av Läkare utan gränsers sök- och räddningsfartyg Geo Barents. Jag heter Tove Tikkanen Jön och arbetar på Läkare utan gränsers kontor i Stockholm. Och med mig i studion idag har jag logistikern och ribbåtsföraren Janne Malmström. Välkommen.
Tack så mycket.
Vill du lite kort berätta om vem du är?
Jag är 69 år, har 4 ungar. Utflygna, har hållit på med mycket saker i mitt liv, mycket med marknadsföring, management och sådant då. Och för 3-4 år sedan då så hamnade jag inom Läkare utan gränser på grund av att det var en kompis som sa att det här var någonting för dig. Och via Afghanistan då så blev det sen till slut på Geo Barents då.
I maj 2021 lämnade vårt sök- och räddningsfartyg Geo Barents hamnen för att arbeta på centrala Medelhavet där vårt team undsätter människor i sjönöd och bistår dem med akut sjukvård. Och du har ju hittills arbetat 3 gånger på den här båten.
Ja, tre olika uppdrag så att säga då.
Ja.
Eller perioder.
Och om vi blickar tillbaka till första uppdraget, hur gick dina tankar inför det?
Ja, man vet ju liksom inte riktigt vad man ger sig in på. Man har ju liksom ingen aning om vad det är när man kommer dit ner. Utan man är ju väldigt spänd. Väldigt så här, undrar hur det här ska bli. Och sen går det ju väldigt, väldigt fort. Man åker ner till fartyget och man tränar ett par, 3 dagar. Och sen är man ute och sen är det igång. Så man kommer väldigt fort in i det.
Var det som du förväntade dig?
Hade egentligen inte så mycket förväntningar, men ja, ungefär så. Mera, det tar mer än vad man tror. Det var väl det som var upplevelsen.
På vilket sätt då?
Ja, att man är hela tiden igång. Man brukar säga att man har ju en 10% för man är på en båt och så har man adrenalin och 10% på grund av att man är i någon typ av fas, att man alltid är redo. Och sen lägger man på då när det händer något. Så det gör ju att man under den här perioden man är väldigt uppe i varv. Så när man kommer hem så tog det väl 3 veckor innan man sov ordentligt.
Kan du lite kort berätta om dina roller som du har haft ombord?
Ja, första perioden var ju nästan 3 månader. Då var jag logistiskt ansvarig ombord då. Och det innebär att man har kanske... Ja, man hade 16 000 matransoner för 24 timmar per person då. Och man hade kanske ett par 3 000 filtar och kläder och medicin och allt sånt hade man ansvar för då. Plus att man var som en tekniker. Man fixade allt som rörde så att säga våran del, inte fartyget då, utan våran del. Och då är det ju toaletter och det är duschar och det är pumpar och det är allt sånt då. Väldigt intensivt, man hade 24-7. Det var liksom aldrig så att man gick och las och visste att nu händer ingenting, utan det var alltid någonting på gång då. Och sen de 2 sista gångerna har varit som ribbåtsförare då. Och det är mer att man är redo, man tränar mycket. Och sen är man redo att gå ut på uppdrag. Vi har ju det här fartyget, det är 80 meter långt. Vi har 2 stora ribbåtar, 8-9 meter långa med 300 hästar på dem. Och de sjösätter vi då i de väderna som är, om det är mitt i natten eller stora vågor och sånt då. Och sen får vi ut med dem och rädda folk. Och en räddning kan ta allt ifrån halvtimme till 11 timmar. Beror lite grann på hur mycket folk det är, hur svårt det är. Så att då körde jag en sån här ribbåt då.
Hur är det att göra en sån här räddning på natten?
Ja, det är man lämnar fartyget. Och då är det ju kolsvart där nere och man sjösätts, vilket är en väldigt specifik upplevelse. Man drar iväg mitt ute i svarta natten. Man letar efter man vet att det finns någon gummibåt eller någonting där ute. Svart gummibåt, svart på natten, man ser inte så mycket. Och så plötsligt är man mitt uppe i en situation där många är panikslagna. Det är kanske en båt som håller på att välta. Man kommer väldigt nära, så att säga, en verklighet som inte är så trevlig.
Mm.
Och sen har vi olika taktik. Vi kan ju liksom, när vi går på mot en sån här båt, så måste vi se till att vi inte skapar mer kaos än vad det är, så att den välter. Eller att folk börjar hamna i vattnet. Så vi har liksom en gummibåt på 15 meter kan innehålla 130 personer kanske då. Och börjar en sån då sjunka och sånt, då har vi 130 personer i vattnet. Så vi delar ut flytvästar en och en, och sen plockar vi dem en och en. Och kommer vi för nära så hoppar 100 man ombord på våran ribbåt, och då sjunker ju den. Så vi hela tiden sätter vår egen säkerhet först, annars så kan vi liksom inte fortsätta räddningen då.
Hur gör man för att behålla lugnet hos alla i en sån här situation?
På dem vi räddar, menar du?
Mm.
Ja, vi går ju liksom fram då, och då finns någonting som heter en ubåtseffekt. Om man kommer för nära för fort, då ställer sig alla upp och börjar skrika. Utan då får man ju liksom backa undan och vänta tills de sätter sig ner, och så kommer man fram igen. Och så arbetar man sig fram. Och i fronten på ribben har vi då två personer. De pratar kanske tillsammans 7 olika språk. Så vi försöker hitta vilket språk. Och hittar vi inte något språk, så blir det ju teckenspråk och sånt. Och så gäller det på något sätt att kapa lugn. Liksom. Det är det går ut på. Och då har vi en ribbåt som ligger och bevakar på baksidan, kan man säga. Och en ribbåt som utför jobbet. Och så om de ramlar i vattnet i mörkret, så försvinner man ju på ett par minuter. Så att det gäller verkligen att ha kontroll över hela situationen.
Mm. Och på båten då, hur skulle du säga att livet ser ut där?
Alltså för våran egen del, innan vi så att säga har räddade personer ombord, så är det ju extremt mycket träning. Vi ger oss ut och den är väldigt realistisk. Vi har folk som har brutit foten under träning och sånt då, för att det är liksom, vi kan inte gå ut och leka, utan vi måste ju göra det seriöst. Och sen när folk ombord då, så blir det ju, beroende lite grann på hur lång tid då, så är de ju, i ett par dagar så är de ju helt utslagna, ofta utav att de har inandats bränsleånger, eller de har inte sovit, eller de har varit på sjön i 40 timmar och det liksom har varit grovsjö, och de har mått jättedåligt och sett döden i ögat liksom. Och sen tar det ett par dagar till, och då vaknar de till liv och blir lite, de känner sig trygga då på något sätt i det här då. Och sen beroende på hur lång tid, så efter ett tag då, så blir det ju så att säga, om man har 500 personer ombord, så blir det ju så att säga en massa, kallar det inte för konflikter, men ändå att man de lever ju på en liten yta, så med integriteten är ju otroligt låg liksom då. Och sen har vi ju 4 toaletter, 4 duschar då, som städas varannan timme och sånt. Så att det är mycket runt om att hålla nere, så att säga, spänningen ombord då. Jag var ju gympalärare i mitt tidigare liv, så jag har ju kört idrottslektioner när det går med dem ombord, bara då för att få dem att tänka på något annat liksom då. Så att och man kommer väldigt nära. Så en stor bit av det här känner, det är att man har gått ifrån att det är 130 personer saknade på Medelhavet till att det är James och Jones och Lucy och allt vad de heter då. Så att de har ju blivit, för mig då, personifierade kan man säga.
Är det något möte som har berört dig extra mycket?
Ja, och det är ju extremt många möten. Man går ju runt där och jag har lärt mig väldigt mycket afrikanska kortspel och sånt då. Men man går ju runt och pratar med dem, och det var ju någon kvinna där, hon hade ju sett sin familj dödas och kom undan. Och 5 år senare så var hon ombord på den här båten, och då hade hon hittat en man, gift sig, 3 barn. Så hon hade med sig någon 9 månader så uppåt då. Och mannen fick de lämna kvar, för de hade liksom inte pengar för att betala vad de nu betalar för att ge sig ut på den här. Och de var ju en båt som, de var ju 130 man på en ribbåt då, liten ribbåt då, som var, höll på att inte sjunka, men den var, luften hade gått ur och lite grann och så vidare. Så att det, En annan person där träffade en man då, han hade varit på resande fot i 7 år från sin hemby eller sitt hem då så att säga. Och jag tror det var 4:e eller 5:e gången på Medelhavet och de andra gångerna blev han ju tillbaka förd av libyska kustbevakningen då, och satt i de här detention center då, som finns i Libyen då.
Mm. Och för många är ju Medelhavet bara liksom sista delen av en redan väldigt farlig resa. Nästan alla som försöker korsa Medelhavet passerar genom Libyen, där flyktingar och migranter och asylsökande är utsatta för våld och övergrepp som kidnappning, tortyr, utpressning och tvångsarbete. Och för kvinnor handlar det ofta om sexuellt våld. Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna på ett vittnesmål från 36-åriga Christelle från Kamerun. Hon berättar om sina upplevelser i Libyen för vårt team ombord på räddningsfartyget. Och texten är inläst av Åsa Nyqvist Brandt.
Under natten när vi befann oss vid gränsen till Libyen blev vi våldtagna av personerna som skulle ta oss över gränsen. Vi blev också beskjutna. Den natten stötte vi på 2 barn som hade tappat bort sina mammor. Vi tillbringade 3 dagar med att försöka hitta mammorna, men till slut fick vi lämna barnen på egen hand. Omedelbart när vi hade passerat gränsen blev vi fängslade. Jag hade ingen som jag kunde ringa och be om pengar för borgen. En man bestämde sig för att hjälpa mig och betalade. När jag väl hade blivit frisläppt så ingick jag ett 6 månaders äktenskapskontrakt med honom. Medan jag satt inlåst hade jag insett att jag var gravid, men det slutade med missfall. Det kändes som en befrielse. Jag försökte ta mig över Medelhavet 2 gånger. Första gången hade vi bara varit ute på havet i 30 minuter innan den libyska kustbevakningen arresterade oss. Andra gången gick det bättre.
Vad tänker du när du hör Christelles berättelse?
Ja, berättelsen upprepas ju hela tiden. Kvinnorna har ju den här upplevelsen om man, och då som lekman när man upplever kvinnor som hamnar i några psykoser och allt det här, så blir man ju, ja, det tar på en.
Och Christelle hade ju faktiskt tur, hon överlevde. Just centrala Medelhavet är den dödligaste kända migrationsrutten i världen, där fler än 17 000 dödsfall och försvinnanden registrerats av IOM:s Missing Migrants Project sedan 2014. Men det finns också ett mörkertal, så exakt hur många det är som mister livet på Medelhavet kommer vi aldrig att få veta. Och du har ju jobbat som ribbåtsförare. Är det någon situation du minns särskilt väl?
Ja, den sista räddningsaktionen jag var med på, då var ju också på natten, nästan var det blivit natten nu, men då var det en något litet passagerarfartyg, kanske 18 meter och sånt då. Och där var det, för att det var 230 personer ombord då. Och när man kommer fram där då så ser man ju att den här är ju på väg att kapsejsa så att säga då. Eller väldigt, väldigt vinglig så att säga. Och väldigt lågt lastad då. Så man känner det här att man kan inte bara kasta sig in i det här, utan man måste på något sätt ha en plan. Annars är det så lätt att ställa till det värre än vad det är. Men ändå så kapsejsar den, så är det ju fullständig katastrof. Så det gäller ju på något sätt att göra rätt. Och det är många fruktansvärda beslut som vi tar. Man måste ju välja bort människor. Man måste, ja, så att det är en enorm känsla när man liksom får ihop det. Men man måste hela tiden vara öppen för att det blir förändringar. Eller kapsejsa båten, så måste vi ha en plan för det. Och en som den är, så måste vi ha en plan för det. Är det plötsligt en kvinna som är gravid, hur gör vi då? Liksom? Ska hon gå före? Och då kanske riskera att båten kapsejsa för att alla ska flytta sig så hon kommer fram. Och för oss taggar vi upp liksom jättemycket då. Ja, det innehåller allt kan jag säga.
Och Sedan maj 2015 har 8 olika sök- och räddningsfartyg från Läkare utan gränser undsatt fler än 88 000 människor på Medelhavet. Hur skulle du beskriva det första dygnet ombord?
För de räddade?
Mm.
Ja, då när de kommer ombord och så man har dem till exempel i ribbåtar, stora ribbåtar, då sätter man ju barn och kvinnor i mitten, för där är det säkrast liksom då. Och en gummibåt, man sätter någon i mitten, den blir ju som en botten på båten då, så allt vatten, saltvatten och eventuellt bränsle då som man spiller när man fyller på eller vad man nu gör för någonting, det förorsakar ju så kallad fuel burns, och det är ju att skinnet i princip lossnar, eller att man det ser ytterst otrevligt ut då. Så att när de kommer ombord så är det ju dusch direkt för dem då, och sen så registrerar vi alla personer, och sen är de ju ofta helt slut, och är man då inandas bensin och ångest, så i vissa fall så är de ju totalt höga, va? Så att man får liksom inte kontakt med dem, och i vissa fall så kan de ju inte ta sig 3 meter på däck, utan då får vi liksom antingen på bår eller också stötta dem då, så att vi liksom hela tiden kan mata på med mer människor. Det blir ju en triage, alltså en första bedömning som går otroligt fort. Kan du gå bort och ställa det där borta? Och kan de gå 5 meter, då är de gröna. Då kan de gå och ställa sig någonstans. Och sen får vi ändå hålla koll på dem. Men många snubblar ju på vägen. Och då måste vi ju gå in. Och då är vi beredda då att gå ifrån kanske 1 eller 2 eller 3 som behöver någon typ av riktig hjälp med hjärt- och lungräddning och sånt. Och sen har vi ju tränat på att det kanske 15 man då. Och då får vi liksom gå upp en ny. Då ändrar vi liksom ungefär som att gå upp i ett stabsläge på ett svenskt sjukhus då. Men vi är ju en läkare, några sjuksköterskor, en barnmorska, ett gäng som kör ribbåtarna, psykologer och sånt. Så att, men alla de här rollerna går ju i varann. Jag går ju in och hjälper till med hjärt-lungräddning om det behövs, så att säga, och om man är ombord och så vidare. Så att det är ju ett otroligt teamarbete. Det finns ju inte plats för att någon säger nej, men det har ingen lust att göra liksom. Utan alla skurar ju toaletter och alla tar ju hand om det här och alla håller ju på liksom. Och när det går det här larmet liksom, att nu är det liksom, det finns ju såna MSF-team, rescue liksom så här. Ja, då sover ju folk med radion in till sig liksom så här, och då vaknar man och så kanske vi ska iväg. Förhoppningsvis har vi lite för, vad heter det? Att vi ligger före, så vi vet att det ligger en gummibåt 20 minuter bort eller en halvtimme bort. Och ibland blir det så här, det är bara att kasta sig ut. Liksom då.
Och hur skulle du säga att liksom beskriva stämningen? För det kan ju ta ett tag innan ni kommer till en säker hamn efter en räddning. Hur skulle du beskriva stämningen på båten under tiden fram till?
Och här måste man göra, det finns ju ett tidsspann fram till att italienska regeringen så att säga satte hårdare krav. Att vi fick bara göra en räddning i taget, och sen var vi tvungna att gå till Port of Safety som det heter då. Och sen så fick vi flytta dem ju Port of Safety också upp i Italien då. Så att det varit liksom svårare och längre att för oss att komma till det här då. Men då minskar ju tiden ombord, för vi kunde ju bara göra en räddning då. Och då har det ju varit liksom enklare, då hinner liksom inte folk liksom komma in i någon mod att man börjar irritera sig på saker och ting. Eller man tycker ja, att det inte händer tillräckligt mycket, eller varför går vi inte in i hamn och så vidare. Men innan det så hade vi ju folk ombord i 13-14 dagar och gör med allt man kan för att hålla stämningen låg eller spänningen låg så att säga bland dem då. Men totalt sett så är de ju otroligt glada att ha kommit så att säga iväg efter allt de upplevt då. Och glada att inte det var libyska kustbevakningen som kom då, för att då åker man ju tillbaka då. Det är ju verkligen så att de från att ha varit osäkra i Libyen och råkat ut för allt för de har gjort då, så har de ju spenderat 5 till 10, 14 dagar ombord där de på något sätt har upplevt en trygghet då. Och nu ska de in i nästa läger då. Och på kajen möter ju då så att säga immigration, tull, kustbevakning, polis, heter det, andra organisationer och Röda Korset och vad det nu kan vara för någonting då. Och då ska de på något sätt söka asyl och något sånt och då, då blir det ju det stora steg som vi själva knappt får uppleva här i Sverige, liksom att man går ut genom en dörr och sen går, man kan inte gå tillbaka, utan man hamnar i att man måste hantera situationen. Och det märks på dem. De är tagna liksom. Och jättetacksamma för att de har ju ofta sett döden i vita ögat och de har ju liksom ja, upplevt saker som man inte kan tänka sig.
Mm. Kan du förklara vad en säker hamn innebär?
Ja, det är ett begrepp som heter Port of Safety då. Och det finns ju två saker som egentligen är det mest viktiga när man pratar om lite hur det fungerar på sjön. Så finns det ju en sjölag som är väldigt gammal och väldigt stark. Och den innebär att det finns ingen får passera en annat fartyg eller båt eller person som är i sjönöd utan att agera. Utan det kan vara ett stort containerfartyg som har 5000 container. Om de ser så här så får de inte lämna det här båten eller jollen eller vad det är för någonting då. Utan att agera. Och det är ju den sjölagen. Och då är det alltid frågan om vad är en båt i distress? Alltså i sjönöd. Och det är ju att man inte kan ta sig framåt. Man kanske inte kan navigera. Man kanske har sjuka ombord. Eller man håller på att sjunka. Eller vädret ska blåsa upp nästa natt. Eller det kan ju vara massa saker då. Och vi räddar ju inga flyktingar. Utan vi räddar ju folk i sjönöd. Och det är extremt viktigt att hålla isär de två begreppen då. Den andra är ju Port of Safety då. Och där är att man måste då, när man har räddat någon eller man har tagit hand om någon, så ska man ju föra dem till Port of Safety. Den närmsta Port of Safety då. Där, och Port of Safety innebär att man inte blir förföljd på grund av nationalitet, religion, läggning eller kön eller vad det nu kan vara då. Utan där ska man kunna gå i land och man ska kunna så att säga hävda sin rätt då. Och rätten är ju inte att få komma in, utan rätten är att få söka asyl eller vad man nu behöver göra då under ordnade former då. Så ingen hamn på Afrikas kust är ju definierad som Port of Safety då. Och den här rutten som är på grund av att det är det smalaste och lättaste stället då att gå över eller ta sig från Afrika till Europa är ju från Libyen upp till Lampedusa då, som är närmsta ön då. Eller vidare till Sicilien eller den. Och det är ju, och där är ju också då Port of Safety då.
Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett till vittnesmål av 25-åriga Sara. När våldet eskalerade i Tigray i Etiopien bombades hennes stad. Och hon flydde för sitt liv till grannlandet Sudan. Vittnesmålet inläst av Cornelia Johansson.
Jag såg hur människor dödades under attacken, men jag bara sprang. Jag hade ingen tid att ta in vad som pågick eller att packa ihop mina saker. Min son var i staden under attacken med resten av min familj. Jag kunde inte ta honom med mig. Han är 8 år nu och jag har bara pratat med honom en gång under det senaste året. Det finns fortfarande inget fungerande mobilnät i området, så jag kan inte ringa honom. Jag vet att några andra släktingar ser efter honom, men det går inte en enda dag utan att jag tänker på honom. Jag vet inte hur han mår eller vad han gör. Jag åkte till Khartoum i Sudan för att arbeta och spara ihop pengar för att skicka till mitt barn. Men jag var där illegalt. Jag var rädd för att bli upptäckt och fängslad, som så många andra har blivit. Efter ett par månader hjälpte en kompis mig att ta mig vidare till Libyen. Jag reste med några andra, men jag kände dem inte. Jag var helt ensam. Vi tillbringade 5 dagar i öknen. När vi kom in i Libyen blev vi arresterade och förda till ett fängelse. Ingen av männen där hade uniform, men de var tungt beväpnade. De manliga fångarna blev slagna varje dag. Jag satt fängslad i 2 månader och släpptes först när jag betalade lösensumman. Jag gav dem pengarna som jag hade tjänat ihop under tiden i Khartoum. Men jag fängslades igen och förflyttades till en annan plats där jag hölls i 10 månader. De slog oss, men såg till att hålla oss vid liv för att kunna pressa oss på mer pengar. När jag inte hade mer pengar blev jag släppt. Jag kom fram till kusten några dagar senare och gick ombord på en gummibåt för att ta mig över havet. Det var samma båt som ni hittade mig i.
Vad tänker du när du hör Saras berättelse?
Ja, vad tänker man? Återigen, det är ju, berättelserna är ju väldigt lika varann men ändå väldigt olika. Men resultatet är ju att de upplever saker som vi andra eller vi som sitter här i säkerhet på något sätt, födda i ett bra land, aldrig kommer att komma närheten av. Och vi har liksom ingen chans att försöka förstå. Men när vi pratar med människorna ombord så har vi ju liksom, vad ska man säga, vi får en viss mått av utbildning då, vad vi ska prata om och hur vi ska liksom vara för att inte ge några löften och inte liksom förhärliga någonting, utan resan har börjat för dem och den kommer ju att fortsätta. Det är ju inte lätt för dem i Europa, och hur många kommer att finna sig till rätta på ett bra sätt här, det är ju nästa fråga då. Men för min egen del, att om man skulle börja fundera på varför de flyr och försöka engagera sig i det och sen i det här räddningsfartyget och sen hur de kommer till Europa, så blir det för mycket. Man får liksom inrikta sig på att man har varit med och det är väl över 1000 personer som har varit med och hanterat när jag varit nere då.
Du har ju också varit med flera gånger när EU Barents har fått en säker hamn anvisad. Hur skulle du beskriva stämningen då när ni ger det beskedet?
Ja, det är ju att det blir ju så att säga, nu har de ju varit ombord en tid och de har känt sig någon typ av trygghet och de behöver inte fundera på nästa steg så mycket. Och plötsligt blir det realitet liksom, att imorgon eller övermorgon eller om 3 dagar så ska jag stå inför någon där jag ska prata om vem jag är, hur gammal jag är, jag vill söka asyl eller vad jag har för problem och sånt då. Och så att en rätt stor del av dem blir ju väldigt betänksamma. De kan ju sitta i ett hörn och bara fundera liksom, och man ser att det bara snurrar i huvudet på dem. Medan andra bara tjoar och kimmar och tycker det är fantastiskt att nu ska de liksom komma till nästa steg i det hela då. Så det är väldigt upplupen stämning, men också en stor del som bara börjar fundera på vad innebär det här för mig. Det är en del av deras resa. Och den är ju öknen, ja, båten, ja, kustbevakningen. Och sen plötsligt ska man då komma in i Europa som ändå på något sätt något mål då.
Och nu ska ju du jobba med din egen båt hela sommaren här i Stockholms skärgård. Händer det att du tänker på Medelhavet och så när du är ute här?
Jag pratar ju väldigt mycket om det här. Och så att ja. Men det är väldigt, väldigt svårt att beskriva. Det går liksom inte. Man måste nästan ha någon videofilm, då kan man förstå lite grann. Men att försöka beskriva hur det är, det går nästan inte. Man, det går liksom inte att sätta sig in i det hela.
Vad är det du...
Ja, men först man är där, man är på plats, man märker paniken. Alltså, återigen, nu var det 120 som försvann där, det är en siffra och den glömmer man bort och så tittar man på hur det gick i fotbollsallsvenskan liksom. Men när man är där så träffar man ju Jones och Lucy och allt vad de heter då. En vill bli advokat och en vill bli läkare och de sitter ombord på ett fartyg och vad de har, det är en påse med grejer som vi har gett dem liksom. Det är allt de har med sig då. Och sen vet man att många av dem kommer att vara jättesvårt att liksom, jag ska inte säga, ja, svårt att komma in i Europa, svårt att anpassa sig och även deras kultur är kanske mycket bättre än våran och den är annorlunda. Så att det är ju liksom, på något sätt så måste man ju ändå passa in i den kulturen man kommer till. Annars kommer det liksom inte funka på något sätt då. Så att, men det är jättesvårt att beskriva vad man varit med om.
Hur är känslan hos dig? Finns det något hopp framåt?
Jag är ju en född optimist då, men i det här fallet man hoppas ju på något sätt att det ska förändras, men hur det ska gå till just nu, det är för mycket pengar med. Alltså, pengarna driver och det som driver att folk åker är sådana saker som ett liv är ingenting värt, eller man ser sin familj bli skjuten, eller de teckningarna vi får ombord belyser detta. De ritar ju liksom och försöker liksom antagligen bli av med sina demoner eller känslor och sånt som de har kvar från vad de har upplevt då. Och men när man sitter folk med en gummianka eller sån här gummiring runt som man har på badplatsen då, så ger sig ut på Medelhavet med en sån runt magen liksom i tron och att det ska liksom rädda dem om det händer något, så blir det lite konstigt då. Men det som är fantastiskt med att vara där nere då, det är ju de här gänget som jobbar där. Folk brukar fråga hur har det varit. Jag har inte pratat om pension och inte artros nu på 3 månader, så det har varit jätteskönt.
Tack Janne för att du kom hit och medverkade i vår podd. Och tack till dig som har lyssnat. Vill du höra mer om vårt arbete på Medelhavet kan jag tipsa om avsnitt 4 där kulturtolken Loam Bede berättar om sitt arbete på ett av våra sök- och räddningsfartyg. Och avsnitt 26 där journalisterna Johan Persson och Anna Roxvall berättar om vilka konsekvenser EUs skärpta migrationspolitik har fått för de som flyr. Och till sist, är du intresserad av att ge en gåva eller lär dig mer om vårt arbete, besök gärna vår hemsida lakareutangranser.se eller följ oss på Facebook och Instagram.
Du har hört Uppdrag rädda liv, en podd från Läkare utan gränser. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll the Dice och Peder Mannerfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangranser.se/nyheter/poddar.